välkommen till avsnitt 3 av podden om hypnos. Det här avsnittet heter Att somna i kyrkan. I förra avsnittet pratade jag om Grekland och den grekiska mytologin. Jag berättade om hur man hade drömtempel och hur Asklepios var en gud som man vände sig till. Och mot slutet berörde jag romarna och hur även de använde drömtempel fast med andra gudar. Och det är här i romarriket runt år 0 som saker och ting sakta börjar att förändras. Det kommer en ny uppstickare till religion och det ska visa sig att den kommer att bli väldigt framgångsrik. Och då pratar jag såklart om kristendomen. Det var inte helt enkelt att vara kristen i romarriket. De kristna var hårt förföljda och tiotusentals avrättades bara för att de var just kristna. Det var faktiskt olagligt att vara kristen i början här. Men det stoppade inte kristendomen. De fortsatte växa och år 313 så var situationen ohållbar för den romerska kejsaren helt enkelt. Väldigt många romare hade gått över till kristendomen fast det var olagligt. Och till och med stora delar av överklassen var kristna. Det gick inte att fortsätta förfölja och avrätta folk på löpande band längre, så kejsar Konstantin den store beslutade att från och med nu så var det lagligt att vara kristen. Det är dock väldigt omdebatterat om Konstantin själv blev kristen eller inte. Enligt vissa så blev han kristen på riktigt och enligt andra så var det bara fake news som man skulle säga idag då. Men eftersom det nu var lagligt att vara kristen så växte religionen ännu mer. Och det tog inte lång tid innan många kristna kände att nu var det liksom dags att ge igen för några hundra år av förföljelse, lidande och avrättningar. Så nu vände man på hela grejen liksom. Så började man förfölja och avrätta dem som trodde på Apollon och Castor och Isis och alla de andra grekiska och egyptiska gudarna. År 385 blir kristendomen statsreligion och i och med det så förbjuds, i alla fall i teorin, all annan dyrkan i hela riket, hela romarriket. I praktiken är det inte fullt så enkelt. Man upptäckte ganska fort att folk var väldigt fästa vid sina religioner och att det oftast var enklast att bara låta dem fortsätta med sin dyrkan i alla fall. Det var även många romare som var kristna men samtidigt trodde på delar av andra religioner. Jag tänker inte gå in på det här just nu för det är ett alldeles för stort ämne och passar inte riktigt in i den här podden. Men till exempel många av de änglar och demoner som finns inom kristendomen är från början gudar eller väsen från andra religioner som har liksom sugits upp av kristendomen. Det här skulle man säkert kunna göra en helt egen podd om kristendomen och dess utveckling. I alla fall, nu när kristendomen var statsreligion så uppstår ju frågan, vad ska man göra med alla tempel till alla andra icke-statligt godkända gudar så att säga, som finns utspridda över hela riket? Det vore ju synd att riva alltihop. Och hur ska man göra med den här väldigt populära dröm- eller sömnritualen som verkar bota alla möjliga åkommor? Det vore ju korkat att sluta med den eftersom den verkar fungera. Ja, hur ska man lösa det här på ett smart sätt? Enkelt. Man behöll många tempel, men man gjorde om dem så de fick ett mer kristet utseende och sen så bytte man helt enkelt ut de gamla gudarna mot kristna helgon. Och ett helgon, det är alltså kortfattat en död person som anses ha varit väldigt helig och stått nära Gud. Så i princip så rullar allt på som det gjort i flera hundra år innan. Man bara bytte utseende och namn på det hela, liksom rebranda hela grejen. En del icke-kristna som har studerat det här med helgon har påpekat att det ibland verkar som att man hade ett grekiskt eller egyptiskt tempel där det utövas inkubation. Och nu skulle det bli kristet, så då tog man ett helgon som var känt i trakten och helt sonika bestämde att nu kan det här helgonet bota sjuka och utföra en mirakel genom inkubation. Och så fick den ta över helt enkelt. Det här har utvecklats med tiden och nu kan nog alla helgon facilitera alla typer av mirakel skulle jag tro. inkubation i alla fall levde sedan kvar inom kristendomen ett bra tag, men vissa saker ändras med tiden. Det kallades fortfarande länge för inkubation, men på vissa ställen i världen så återgick man till att kalla det för sömn, tempelsömn. En ganska stor ändring som skedde tidigt var att man bara tillät de rättroende att genomgå inkubation. I Egypten och den grekiska världen så fäste man sig inte så mycket med vilken religion den sökande följde. Antagligen så trodde alla som kom till de här templen att typ samma sak i alla fall. Men när kristendomen tog över så var man tydlig med att man måste vara kristen för att göra det här. Helgonen hjälpte minsann inte några hedningar, de hjälpte endast kristna. Ritualerna innan och under själva sömnen ändrades också. Istället för förberedelser med renande bad och annat fokuserade man istället på att personen skulle ha levt ett bra kristet liv för att helgonen skulle vilja hjälpa till. Det var ett visst fokus på att personen hade skött sin fasta på ett korrekt sätt. Och intressant nog att man hade haft ett vårdat språk. Jag har inte hittat vad man exakt menar med det. Jag blev väldigt nyfiken själv, men tyvärr så svårt att hitta information på det. Inom den kristna inkubationen plockar man även bort prästerna eller prästinnornas uppgift att försätta personerna i rätt tillstånd. Borta var även magiska formler och liknande. Och för mig så verkar det som att man har gått över till en form av självhypnos. Personen som sökte hjälp kom till kyrkan, hade ett samtal med prästen där man kontrollerade att personen verkligen var kristnad och hade skött sina kristna plikter. Om prästen sedan bedömde att allt verkar okej, så gick personen in i kyrkan, bad sedan till Gud eller Jesus eller till helgonet och bad om hjälp med sina besvär helt enkelt. Och efter det så liknar den kristna versionen av inkubation de andra varianterna. Man la sig ner och sov helt enkelt. Och vid en lyckad inkubation så drömde patienten att Jesus eller ett helgon kom och utförde ett helningsmirakel. Och personen vaknade och var frisk och glad. Patienten kunde även drömma att Jesus eller ett helgon kom i drömmen och berättade om vad som behövde göras för att personen skulle bli frisk. Så Jesus och helgonen hade helt enkelt bara ersatt Asklepios i det här fallet då. Det finns några helgon som är lite mer förknippade med inkubation än andra, och jag tänker prata om några av dem. Jag börjar med tvillingparet Cosmas och Damanius. Man vet inte jättemycket om de här två bröderna innan de blev helgon. Man vet att de var läkare och arbetade i Syrien, men man tror att de reste runt ganska mycket. De var såklart kristna, och det sägs att de inte tog betalt för sina tjänster, och att detta gjorde att väldigt många blev lockade till kristendomen genom kontakter med de här två bröderna. De här var alltså tvillingbröder. En sak som jag tycker är extra intressant med de här två är att det sägs att efter de har blivit kristna så botade de folk bara genom sin närvaro samt att prata med sina patienter. Så då undrar man ju om de var hypnotisörer redan innan de blev helgon. Eller så är det så enkelt som att deras rykte har blåsts upp och överdrivits med tiden. Antagligen så är det det rätta svaret. De här två herrarna hade dock oturen att göra allt det här innan kristendomen blev accepterad inom det romerska riket och förföljelsen av de kristna var i full gång. Så det finns lite olika datum för det här, men någon gång runt år 287 tröttnade den dåvarande kejsaren på de här två kristna läkarna som jobbar gratis och raggar folk till sin olagliga religion. Så han beslutade att nu var det dags att styra upp saker och ting. Och med styra upp saker och ting så menar jag såklart halshuggning. Sagt och gjort, Cosmas och Damanius fångades in, torterades för att sedan avrättas kort därefter. Alltså, jag är inte religiös på något sätt, men att tortera och avrätta folk på grund av sin tro är extremt. Och än värre så har inte så mycket ändras sedan de här två dog. Folk avrättas fortfarande idag för att de har en viss tro. 2000 år och ingenting har ändrats på den fronten. Alltså vi människor är verkligen en helt otroligt märklig variant av apa, måste jag säga. Nåja, tillbaka till tvillingarna. Brödernas kroppar fördes till Syrien för begravning. Och andra kristna började ganska omgående att resa till deras gravplats. Och snart så började ryktet gå att man hade, om man hade en sjukdom och bad om hjälp vid deras gravplats, så blev man frisk. Det här spred sig mer och mer, och när kristendomen till slut blev statsreligion år 385 så var bröderna redan kända som martyrer med läkande krafter. Så nu står vi där. År 385, kristendomen in, de gamla gudarna ut. Och i förra avsnittet nämnde jag att romarna hade ett par tvillinggudar som hette Castor och Pollux, i vars tempel man sysslar med inkubation. Så man gör det självklara. Man kastar ut Castor och Pollux ur templen och kastar in de här två kristna martyrerna som kan hela, och bestämmer att nu sker deras helande via inkubation. Lätt som en blätt. Man kastar dock inte in Cosmas och Damanius rent fysiskt, utan symboliskt. Vad som händer rent fysiskt med deras kroppar är väldigt oklart. Det finns en kyrka i Rom som heter Santi Cosma e Damanio, och som vanligt namn jag slaktar. Tidigare så var den här kyrkan ett romerskt tempel tillägnat just Castor och Pollux. Den här kyrkan tillägnades nu Cosmas och Damanius år 527, och enligt vissa källor så förde deras kroppar dit. Men det finns ofta olika historier och berättelser om vad som händer med olika helgons kroppar. Brödernas intakta skallar ska finnas komplett som par i minst tre olika kyrkor. Finns det någon där ute som har läst mer matte än vad jag har gjort, som kan lösa det här åt mig, så får ni gärna höra av er. Det finns många historier om hur folk har bett till de här bröderna, sovit på saken och vaknat friska, eller med svaret på hur de ska bli friska. Men den roligaste historien enligt mig, den ska jag berätta nu, och jag tror att den är antingen ordentligt överdriven om inte helt påhittad, men den är ändå bra. Det var en person som arbetade i en kyrka tillägnad bröderna, som hade cancer. Och han bestämde sig för att be om brödernas hjälp. Processen är ju ganska enkel, så han bad om hjälp och la sig ner och sov. Under natten så drömmer han att tvillingarna kommer till honom. Och de står där på varsin sida och om honom och tittar på honom. Och bestämmer sig för att vi måste amputera ditt ben. Så bröderna genomför operationen. Men sen så börjar de diskutera att vad ska man göra nu då när benet är borta? Så den ena av dem undrar om man kan hitta något kött och fylla upp tomrummet med, som blir där amputerade benet en gång var. Och då kommer den andra på att ja, men alltså det begravdes ju en etiopisk man tidigare på dagen ute på kyrkogården precis här utanför kyrkan. Så bröderna går ut en stund. Och sen så kommer de tillbaks med den etiopiske mannens ben. Och de fäster benet vid den här patienten. Oklart exakt hur. Heligt trollerilim eller något. Jag vet inte. Och mannen vaknar. Pigg och alert och med två ben. Fast precis som för Tricipio så har det ena benet en lite annan färg än resten av kroppen. Det här är en rolig historia. Jag skulle inte ta den för total sanning, men som alla vet, låt inte sanningen stå i vägen för en bra historia. Så, hur populär blev då de här två bröderna? Ja, svaret är att de är fortfarande väldigt populära. Det finns ett flertal kyrkor runt om i hela världen som hyllar dem på olika sätt. Och 27 september är dagen då man enligt traditionen ska fira dem, då det anses vara dagen som de avrättades. Det finns två helgon till som arbetar ihop, men de här två var inte släkt. De heter Cyrus och John. Det är oklart när de här två herrarna föddes, En del tror att bägge kommer från Alexandria från början, men det är inte helt klart. Och man tror att de dog år 304 eller 311. Cyrus var läkare och hade en liten sjukstuga i Alexandria som han byggde om för att kunna använda som tempel. Han tog emot sjuka och även han arbetade gratis och passade på att försöka värva folk till kristendomen. Och jag vill inte vara cynisk, men jag måste faktiskt kommentera det här. Jag tycker det är lite konstigt att alla som har blivit helgon verkar att tendera att arbeta gratis innan. Antingen så är det här försköningar gjorda efteråt för att de här personerna ska verka väldigt osjälviska, är vad jag tänker. Och min andra tanke är att de helt enkelt arbetar gratis för att ragga folk till kristendomen. Jag har inget stöd för det här, men det är min gissning. I alla fall, Cyrus brukar säga till sina patienter som inte var kristna att det bästa sättet att undvika att bli sjuk var att inte synda. För synd leder till fysisk sjukdom, enligt honom. John å andra sidan är inte alls läkare. Han var militär med ganska hög rang inom den romerska armén. Och det sägs att han på något sätt var släkt med kejsaren, men det här är som så mycket annat högst oklart. Han hörde i alla fall talas om Cyrus och tyckte att det där lät som en käck kille, så han tog sitt pick och pack och åkte till Alexandria och började arbeta tillsammans med Cyrus. Och jag tänker att eftersom John var inom militären så kan han ju ha haft någon form av grundläggande kunskaper inom medicin eller typ första hjälpen. Cyrus och John är ju helgon, så de behöver ju helt enkelt dö. Och här kommer hur det gick till. Kompanjonerna fick veta att 3 stycken kristna flickor, 15-åriga Theopista, 13-åriga Theodora och 11-åriga Theodoxi, tillsammans med sin mamma Athanasia, hade blivit arresterade på grund av att de var kristna. Cyrus och John blev lite oroliga för att de här 3 flickorna var ju väldigt unga och de skulle säkert inte orka med den tortyr de skulle få utstå och kommer därför nästan säkert avsäga sig sin kristna tro för att slippa lida, och det får ju inte hända. Så då bestämde sig för att de behöver komma i kontakt med flickorna för att trösta dem och uppmuntra dem till att bli martyrer, alltså dö för sin tro. Ja, vad ska man säga? I alla fall, den här planen gick inte riktigt som de hade tänkt. De blev påkomna, tillfångatagna och torterade. Och 31 januari år 304 då, eller 311, så blev de halshuggna som brödlimper, va? Chop, chop. Man vet faktiskt inte vad som hände med deras kroppar, men de dyker upp i historien då de flyttas från Sankt Markus kyrka i Alexandria den 28 juni 414. Vart kropparna var innan de dök upp i den här kyrkan, det vet man inte. Men de flyttas i alla fall 414. Och det är ju efter att kristendomen har blivit statsreligion. Kropparna flyttas då till en stad som heter Menothes eller Menothis. Och varför flyttar man dem? Jo, staden var nämligen en gammal helig stad där man dyrkade Isis, och då fanns det såklart ett tempel där, och i det templet sysslar man med inkubation. Så, Isis ut, Cyrus och John in, och plötsligt så kunde de här 2 helgonen bota sjuka med den kristna versionen av inkubation. Deras kroppar fanns kvar i den här kyrkan fram till någon gång runt 600, tror man. Den här siffran är extremt oklar. Men då någon gång så flyttas de till Santa Passera. Det är en liten kyrka i södra Rom. Och idag så finns det 3 stycken kyrkor i Rom som är byggda för att hedra de här 2 helgona. Kropparna ska finnas kvar där, vitt man vet. Så det finns inte så mycket mer information om vad som hände med dem. Cyrus och John i alla fall, de ersatte Isis på flera ställen än bara i den här stan. Och precis som tvillinghelgonen så ersatte de även Castor och Pollux i vissa områden. Staden då, Menothis eller vad det nu hette, slukades av havet någon gång runt år 800. antagligen som följd av en jordbävning. Och man hittar den faktiskt år 2000, och det var en fransk undervattensarkeolog som heter Frank Godio som hittade den här stan. Så vad hände med inkubationen inom kristendomen? Ja, sakta men säkert så tog man bort mer och mer av den gamla traditionen, och till slut så fanns det bara kvar där vi har idag helt enkelt. Man beslutade att alla helgons reliker, alltså deras kroppsdelar, kan läka sjuka och facilitera mirakel. Det blev viktigare och viktigare med tiden att man var kristen och levde ett korrekt kristet liv. Utan det så kunde inte eller vägrade helgorna att hjälpa till. Men var man rättroende och bad till dem, då kunde de fixa grejen liksom. Det ska dröja fram till år 900 innan något nytt hände på hypnosfronten egentligen i våran del av världen. Och det är antingen där eller vad som skedde i helt andra delar av världen som nästa avsnitt kommer handla om. Jag har inte riktigt bestämt mig än. Jag vill rikta ett jättestort tack till Tripnaha för att jag får använda deras musik, låten Magical, som musik i podden. Den här podden är och kommer att förbi gratis. Men om du vill stödja mitt arbete med den här podden så kan du bäst göra det genom att bli en Patreon. I så fall, gå in på min Patreon-sida, patreon.com/omhypnos. Alltså patreon.com/omhypnos. Och där kan du donera en valfri summa pengar per avsnitt jag gör. Och det här är, som jag har sagt tidigare, ett tvåvägskontrakt. Där du bestämmer en summa, och när jag släpper ett nytt avsnitt så skänker du den summan till mig. Så gör jag inget så kostar det inget för dig. Och då kan det vara bra att veta att jag kommer släppa två avsnitt per månad i en obestämd tid framöver. Men du kan såklart avbryta det här kontraktet när du vill. Podden finns på Facebook. Sök på omhypnos på ett ord bara så hittar du den där. Jag kommer posta några bilder där som är kopplade till det här avsnittet. Så gå gärna in och titta och lämna en kommentar. Jag funderar som sagt på att göra ett avsnitt som tar upp frågor om hypnos. Så om du har någon fråga som gäller hypnos, vad som helst, ställ den på Facebook så kommer jag ta upp den och svara på den i podden. Blir det många frågor så gör jag ett eget avsnitt där jag svarar på alla frågor på en gång. En typ en sån där frequently asked question för hypnos. Och om du vill veta mer om mig och hur jag arbetar med hypnos så kan du gå in på min hemsida hypnoskonsult.se. Det var allt för den här gången. Tills vi hörs igen.